Nu står jag framför Listerkyrkan i Hällevik tillsammans med stadsarkitekten Jan Lagerås. Och det här är den byggnad som vann Sölvesborgarnas omröstning om den finaste moderna byggnaden i kommunen.
Ja, man har ju lagt den här kyrkan på en väldigt fin tomt, en stor glänta i bokskogen här vid Hällevik. Mycket fint val.
Det är vackert. Och själva kyrkan är ju lite speciell. När jag står här och tittar på den så ser jag mängder av brunt tegel, lite rödtonad plåt i volymer eller formationer som man liksom har föst ihop, puttat ihop till en byggnad.
Ja, man har adderat olika former för att få fram den här intressanta byggnaden. Och tanken är att det är som en diagonal genom en kvadrat. Man ser det tydligast i kyrkorummet. Man kommer in i den ena spetsen och där altaret eller koret kanske man ska kalla det finns i den andra
spetsen. Och sen brer byggnaden ut sig åt sidorna här och sen så travar taken upp sig lite ovanpå. Det är det som gör att det blir så många former i den.
Ja, och så är det ju symmetrisk kring den här linjen som går igenom. Den kom till ritningarna i alla fall 1976. Nu var det ju vid den tiden ganska vanligt med kyrkobyggen i Sverige. Man hade en kyrkobyggnadsperiod. Dels beroende på att städerna växte så man fick nya församlingar. Men det här är ju inte skälet till att denna kyrkan byggdes. Men vi fick ju i Sölvesborgs kommun under loppet var ganska få och tre nybyggda kyrkor.
Det låter lite förvånande. Vi har ju hört talas om 1900-talets sekularisering, det vill säga att folk kanske är kvar i Svenska kyrkan eller i någon församling men inte är så trogna kyrkobesökare. Och vi har hört talas om många tomma kyrkor och så bygger man nya på 1970-talet.
Ja, nu är det ju en anpassning på många sätt till förhållanden. Dels att man har fått nya bostadsområden där man vill ha nya kyrkor och i det här fallet att man vill istället för ha verksamheten spridd på flera olika håll vill ha något centralt som jag har förstått det.
Och jag har stämt träff med några av dem som byggde Listerkyrkan i Hällevik i slutet av 70-talet. Det är EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, som då just sålde flera missionshus för att samla verksamheten i en kyrka. Framför entrén mellan två armar av tegel träffar jag medlemmarna Margareta Jeppsson, Sven-Oskar Olsson och Eskil Arnoldsson.
Ja, dels var det vi ville markera då att det är en kyrka, samtidigt som vi ville markera att det är en lokal som är tillgänglig för alla människor. Så när vi började med detta så gjorde vi egentligen en önskelista. Vad vill vi ha för sorts byggnad? Inte utseendemässigt men väl funktionsmässigt. Sen lämnade vi ut det till tre arkitekter som lämnade ett förslag. Och Janne Fält i Karlstad lämnade ett förslag som vi tyckte bäst om. Och det är det vi står här framför nu. Den lyckades väldigt väl kombinera just funktionen med det estetiska.
Och då är det inte bara gudstjänsten ni har tänkt på utan en rad andra saker.
Nej, den är ju väldigt flexibel i sin användning i den här kyrkan så att man kan möblera om och man kan använda olika lokaler till olika aktiviteter.
Hur skulle du beskriva den när vi står här utanför och tittar på själva ingången?
Den är väldigt inbjudande ingången. Att det är det som syns mest när man kommer från parkeringen. Att ingången är öppnande och man kommer in på ett stort kyrktorg som är samlingsplatsen.
Ja, det är en plats där man alltid träffas och trivs och hälsar på varandra och säger vad gör du här? Är du här för första gången? Så det är ju en mötesplats, första mötesplatsen.
Lite som gamla tiders kyrkbacke fast under tak.
Gärna det, ja.
Då går vi in och tittar.
Thank you.
Nu står vi inne i eller på torget. Jag vet inte riktigt vilket ord jag ska använda.
Vapenhus kanske man skulle sagt för, men det passar inte riktigt tycker jag i det här sammanhanget.
Det är så annorlunda mot en traditionell kyrka så de gamla orden stämmer inte riktigt.
Nej, de gör inte det. Men här kommer man då in i ett rum med kvadratisk plan också på diagonalen, precis som sen i själva kyrksalen. Och materialet här inne är ju egentligen detsamma som utomhus. Det här gulbruna teglet och så mycket limträ som ju var vanligt på 70-talet och man fortfarande använder. Men då var det materialet ganska nytt och omtyckt av arkitekter. Så att det är limträbalkar och limträpelare som är målade i någon rost eller engelsk rött kan man säga. Som kontrast lite mot det här gulbruna teglet. Och på golvet är det kalksten.
Det blir ändå en ganska varm färgskala med det här gul-brun-röda.
Det är väldigt varm och fin tycker jag. Man kan tänka att det fungerar mycket bra året om, både vintertid och sommartid. Nu färgas ljuset väldigt mycket här inne av alla träden som är gröna och som man får ett grönaktigt ljus på många håll här inne i kyrkan. Det är väldigt spännande faktiskt som kontrast mot det här röda som också finns här.
Och här där vi står nu så öppnar sig dörrar åt olika håll ut i byggnadens olika delar. Vad är det vi har här runt omkring oss?
Ja, kyrksalen ligger alltså rakt fram här. Och till vänster har vi då serveringslokaliteter och kök och en bit som vi kallar arken. En samlingsplats där inne. Sen på den här sidan har vi expeditionsutrymmen och sammanträdesrum, studierum och sånt.
Betyder det något speciellt, tror ni, att det finns allt detta samlat i samma hus som kyrkan?
Ja, det tror jag, därför att vi vill ju försöka integrera vår kristna tro med vardagslivet. Och därför tycker vi det är väldigt intressant när vi kan ha olika aktiviteter. Mycket knutet till den kristna verksamheten, men annan verksamhet är också välkommen. Vi har hembygdsförening, vi har föreläsningsföreningar som utnyttja våra lokaler, men inte är del av kyrkans verksamhet. Men på det sättet så är alla välkomna hit. Och vi har ju bland annat ett mycket stort ungdomsarbete med blås, orkester, listers blås då. Och när de ska öva så används nästan alla utrymmen i hela kyrkan. Mm. Olika stämmer och så. Så
att då kan jag tänka mig att det låter här inne.
Ja, det gör det verkligen. Så att jämfört med en traditionell vit kyrka så är detta ju en helt annan, ett helt annat tänkande. Men jag tror så är det med det kristna arbetet idag. Man försöker integrera olika verksamheter.
Ska vi ta och vandra in i själva kyrkorummet då, när ett par stora dubbeldörrar under en glasvägg öppnar sig för oss. Och här vidgar sig då väggarna i diagonaler på varsin sida om oss och sluter sig i andra ändan är också i samma vinklar bort i en spets. Här står vi och ser ett rum där vi har kommit in så att säga i hörnet på en rektangel och altaret är borta i den andra hörnan.
Ja, tanken med det är att det ska inte vara så långt från den sista bänken till den första bänken utan att vi ska samlas centralt. Och valet utav formen gör ju att vi har nära till alla delarna i byggnaden. Det var väldigt viktigt för oss. Samtidigt gör det också att vi kan öppna upp sidoväggarna och få en dubbelt, nästan tredubbelt så stor lokal.
Genom att utnyttja de rum som ligger bredvid här?
Ja, precis.
Taket i trä, väggarna i tegel, golvet i sten. Allting väldigt enkelt.
Det är enkelt. Det bygger egentligen på att de här formerna ska vara spännande att se ihop. Det är alltså få dekorationer i det här rummet.
Och sen alla de här vinklarna som blir där de här linjerna möts.
Ja, det är egentligen stora plan som man skär ihop på ett listigt sätt, och då får man, som du sa, de här spännande mötena emellan. Och ofta då har man fönsteröppningar där som gör att man verkligen uppmärksammar de här mötena i de här hörnen som finns.
Men det allra mest spännande ljusinsläppet, det är ju i andra änden i spetsen där altaret står. Där finns dels ett fönster allra högst upp i taket. Men sen finns det, måste det finnas, förstår jag, därför att det kommer in ljus från sidorna kring altaret och mot korset bakom det. Men man ser inte själva fönstren. Ska vi gå fram och titta? Man ser alltså inte varifrån ljuset kommer, men det finns där på väggarna runt altaret. Lite diffust. Och nu, när jag faktiskt rundar altaret, så kan jag se smala, höga fönsterglas i de här tjocka tegelväggarna. Här ser jag var ljuset kommer ifrån.
Ja, man har ställt tegelskivor och bakom dem så finns då ljusinsläppen som man inte ser, så att det kommit ett indirekt ljus in i det här utrymmet som ser spännande ut.
Jag tycker om färgerna här inne och rymden i lokalen. Och samtidigt som det är högtidligt här inne, så är det ändå väldigt nära och personligt, känner jag.
Jag tänkte på det här, finns inte mycket av de nivåskillnader som man kan föreställa sig kan finnas i en kyrka, där koret oftast är lite högre upp och altaret ännu lite högre upp och en predikstol någonstans upp efter någon vägg. Så, utan här sker allting på samma plan.
Ja, och det är väl tanken att man ska vara nära människorna och att man firar gudstjänst tillsammans.
Vi är ju en lekmannarörelse då, visst har vi också pastor och präst, men vi är en lekmannarörelse, det betyder ju att folket bär budskapet, bär det kristna evangeliet, och det betyder att det är ingen nivåskillnad. Så att hela tanken är det att vi ska vara tillsammans, vi är lika alla.
Är det något speciellt som du tycker om här?
Jag skulle då vilja framhålla triptyken som vi har där borta. En vävnad som heter Livets band. Och den är tillverkad av Eva Bog Gustafsson. Den tycker vi smälter väldigt fint in i bilden här i Listerkyrkan.
Det är väldigt milda färger i den här tredelade vävnaden som smälter in, som sagt, i de övriga färgerna här i kyrkan. Och på så här långt avstånd kan jag ändå skönja att det är mycket natur, hav och klippor tror jag, växter och några människor vars ansikten finns i den mittersta delen. Och om jag inte ser alldeles illa, så tror jag att det svävar några mer diffusa ansikten ovanför också.
Det vill ju påpeka det som är livets hopp för en kristen människa, nämligen ett liv i harmoni för evigt. Va?
Att det är kanske själens ansikten som svävar där.
Man kan väl tänka så, ja.
Är det något speciellt här som du tycker mycket om?
Ja, jag tycker mycket om altaret som helhet, altaret, korset. Det var väl modigt när vi valde en sådan färgsättning som vi gjort, men den har funnit väldigt stor plats i min smak, så jag är väldigt glad för det.
Beskriv det för oss.
Ja, vi har ju då ett altare i fur, men det är rödbetsat i en rödbrun färg. Sen är det infällda guldlaserade plattor då, som är reliefskurna. Och den reliefen går igen i dopfunten och i predikstolen. Och så har vi ett kors på väggen med en mässingskrona och det är en belysning bakom. Så dessa sakerna tillsammans ger ju en enhet.
I hörnet står alltså en orgel i milda träfärger.
Jo, den byggdes av musikdirektör Einar Strövik i Sölvesborg. Och den byggde han inne i det gamla missionshuset i Sölvesborg. Och vi var ju ganska eniga om att vi skulle försöka att få den till vår blivande kyrka här ute.
Även klaviaturen här i vackra träfärger, inte de här svartvita?
Ja, det är brunt och trävitt. Orgeln innehåller 10 stämmor och 490 pipor. Det är skönt att få höra den i en gudstjänst.
Sen har jag en praktisk sak som jag också vill plocka fram då, som var ovanligt när vi byggde i alla fall, och det är vårt barnrum som finns här med en ljudruta. Så vill man och tycker att barnen vill leka eller störa, så kan man vara där inne. Man har tillgång både med ögat och med hörsel med högtalare enhet, så man kan hänga med i händelserna, men barnen kan vara lite friare.
Men här kan alltså då både föräldrarna se in och hålla koll på vad barnen gör, och barnen se ut och se vad som händer här.
Ja, det är viktigt tycker vi.
Suterrängplan med många olika lokaliteter här också.
Det förväntar man sig inte riktigt att hitta en källarvåning i en kyrka, åtminstone inte av det här slaget.
Nej. Och det är alltså i markplan och ljust och fräscht här också.
Mm. Här finns fönster, för på den här sidan så är marken lägre.
Ja, precis. Det är en backe ner.
Vad använder ni de här utrymmena till?
Det är tänkt som ungdomslokaliteter, och här har åtminstone tidigare varit barntimmar och scoutverksamhet. Just för tillfället har vi inte så mycket så. Och så vet jag att dagbarnvårdarna här på Hellevik träffas här en gång i veckan med sina dagbarn.
Så här är lite av någon sorts fritidsgård kan man säga.
Ja, det är det. Ja. Här är verkstad. Med hyvelbänkar och avställningsytor.
Och här inne...
Här är lister kring väggarna. Vi brukar då och då ha en konstutställning till exempel på sommartid.
Och sängar, finns det möjligheter att övernatta här i Listerkyrkan?
Ja, det finns det.
Jag skulle sagt att ibland har vi besök av grupper med ungdomar som medverkar i gudstjänster och sånt, va? Och körer och musiker och ungdomsgrupper. Och då har de ju möjlighet att övernatta här.
Jag börjar förstå att Listerkyrkan är en byggnad som kan användas till lite allt möjligt, uppenbarligen.
Ja, som väl är så sker det så också.
Hur tycker ni nu att det här har fungerat under de år ni har haft det? Har det fungerat som ni hade tänkt er?
Jag är glad och positivt överraskad av att den flexibiliteten som vi eftersträvade har fungerat så pass bra. För på de här åren så har ju verksamheten ändrats och ändras och kommer att ändras också. Men att då lokalerna kan ändras med det, det känns ju bra att det ändå fungerar.
Jo, jag tycker också att det har fungerat bra. Här är många människor som är engagerade här och som får ha detta som ett andra hem och känna att det är en viktig del av livet.
Varför tror du att just det här sättet att bygga en kyrka på blev så populärt under 70-talet? För det är ju ganska långt från traditionerna.
Ja, man ville ju väl skapa något nytt. Det är ofta så. Och den här kyrkobyggnadsperioden var ju någonting som kom 60-70-talet, som jag sa, framförallt med början i Stockholm. Men där finns ju flera kyrkor som är kända, Björkhagen och Sigurd Leverens till exempel. Jag vill inte säga att de liknar varandra så väldigt mycket, men de har något gemensamt. Och det de har gemensamt är just den här enkelheten. Men samtidigt att man trots det också kan ha rätt så många former, men inte tänkta som dekorationer eller, utan som en del av byggnaden.
Att det finns i den istället för något man sätter dit.
Ja, precis så. Och jag tror också att det hänger ihop med en sorts demokratiseringsprocess som nu började då. Jag tror det var svårt att nå de här förortsboendena i storstäderna med de traditionella formerna. Man var tvungen att skapa något nytt som där de själva kunde delta mer och känna sig delaktiga än det mer traditionella.
Och sen har det spritt sig även till Sölvesborg?
Ja, det kan man säga. Här verkar det vara ett mycket demokratiskt rum om man tittar på det så.